att det jag skulle göra och rätt bete mig rätt, klarar jag inte. Och det är ju liksom att vi alla upplever. Och det är först när vi kommer dit att vi ser, jag kan inte. När det på allvar blir, jag kan inte. Det, och sen att jag får en uppenbarelse av faderns kärlek. Då kan jag ta emot kraft till att övervinna mina svagheter. För vi har alla hemliga svagheter. Vi har alla tillkortakommanden. Men ofta vågar vi inte visa det öppet. Vi är ju snälla och fina när vi sitter i kyrkan. Då gör vi ju inga konstigheter. Men att Gud vill ha oss fria 24 timmar om dygnet. Men det är genom nåden. Alla, vers 26, är ni Guds barn genom tron i Kristus. Men nu står vi inte i vers 25. Så står vi inte mer under lagens uppfostran. Utan vad står vi under för fostran? Vad är det som fostrar oss?
Nåden
fostrar. Tänk att det är nåden som fostrar oss. Det är nåden som gör att jag blir fri. Om jag har saker i mitt liv som jag inte är fri ifrån, så är det inte lagen som sätter mig fri. Den gör att jag sitter ännu hårdare fast i det. Utan det är nåden som löser mig. I Titus 2:11-12. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att avse oss alla ogudaktighet, all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tillstånd som vi är. Nåden gör den. Och vi behöver se nåden, alltså nådesordet, arvet genom tro, söners rätt. Så att Gud betonar för mig, tro är livsviktigt. Det är livsviktigt. Och att se faderns kärlek i och genom nåden. Och Gud, jag har berättat det här för många. Jag har berättat för många, många gånger. Men när jag var liten då, så hade jag napp. Och jag hade napp mycket längre än alla andra barn. Och mina föräldrar började till slut skämmas för mig och min napp. Så att de försökte med att det fanns en liten pojke nu som bodde en bit ifrån oss, som han hade ingen napp. Så att nu går vi dit och så får han din napp. Ja. Så gick jag med mamma och pappa dit och gav bort min napp. Och så kom vi hem och jag skulle sova. När klockan var 2 på natten var jag kallsvettig och sov inte. Och mamma ville inte ge mig nappen, för hon ville inte vara skyldig att jag började med napp igen. Min pappa ville inte. Så till slut bestämde de att hålla i nappen båda två, båda skyldiga. Och stoppa in den i munnen på mig. Och där somnade jag. Så gav de upp det. Och sen så sa min pappa så här, att det här gummit försvann ju i nappen. Så var det nästan inte att hålla i munnen. Men jag håller lilla som fanns. Och då sa min pappa så här, nu är det mask i nappen. Varje gång sug får du i mask. Men mitt behov av tröst var större än om det förgiftade mig. Jag behövde den här trösten. Så jag sök på den här nappen i alla fall. Med lite fransk gummifransad med mask, tror jag. Och så sa min pappa, jaha, nu ska du börja skolan. Alla kommer att skratta åt dig. Du kommer att få skämmas. Och då löste jag på det här sättet. Jag tog en näsduk och lindade in nappen i den. Och då såg ju ingen mina behov. Och då sa Gud till mig, så är det bland mitt folk. Vi lever så stängt inför varandra. I sån prestation av också fortfarande av lagen. Så våra saker, hemliga saker, har vi i en näsduk för att ingen ska se det. Men så jag blev inte av med det här förrän jag kom till min farmor. Och mamma och pappa reste till Göteborg. Och jag var ensam hos min farmor. Och då kom hon in på kvällen när jag låg i sängen och så sa hon så här, här är din namn. Och det var jättekonstigt. Att hon gav mig min i kärlek. Och då fick jag en sån kärlek till henne att hon skänkte mig. Alltså hon ville se till mina behov. Så jag fick en sån kärlek till henne. Så jag sa, den får du. Alltså jag ville ge henne någonting tillbaka. Du får den. Och då sa hon, jag skulle aldrig ta den från dig. Utan jag lägger den här framför dig. Och behöver du den inte innan, då tar jag den imorgon. Nattbehovet var över för evigt. Nåden, kärleken, löste mig. Det går inte med en pekpinne. du ska inte, du bör inte. Och tänk på att du är kristen, du är ännu värre. Utan nåden fostrar oss. Men vi behöver se den. Och hur får vi nu se den då? I Romarbrevet 10:17. Så står det, ni vet vad som står, jag läser i alla fall. Och jag längtar efter det här. Att vi ska slippa ha saker. Fruktan kommer ju av att jag inte ser nåden. Och det när jag inte ser nåden som jag blir självupptagen. När jag ser nåden, det är då jag ser honom. Och då försvinner fruktan, fångenskap. Man blir fri av att se upp på Jesus. Israels barn, de tittade på förebilden, på kopparbilden. De tittade. De sa ingenting. De gjorde ingenting. De bad inte. De tittade. Så jag tror, eftersom Gud håller på att undervisa mig om nåd. När jag somnar så är han där med några bibelord. När jag vaknar så är han där med några bibelord och tänker så här. Är det nu sån enorm vikt från Fadern att vi ska förstå nåden inför den tid som kommer? Att vi ska förstå hur älskade vi är. Så att vår relation med Gud blir verkligheten själv. Och vi ser Jesus. Jag tror att det är så. Jag tror att det är nådesväckelse. En nådesväckelse över nådesordet. Och det kommer att göra att vi alla tillber och lovprisar. Man fattar inte att någon är så underbar. Och gjorde det så vist. Och till och med omskärelsens tecken är tecken på nåd. Romarbrevet 10:17. Alltså kommer tron av predikan. Tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Och vad är Kristi ord? Nådesordet. Och Paulus, vi ska titta på det sen. Han säger, kallar det för nådens evangelium. Nådesordet, säger han många gånger. Och innan Jesus kom så predikade ju Jesus om riket. Nådes evangelium om Kristus. Vem hade den första predikan? Vem höll den första nådes predikan?
Petrus.
Ja, Petrus. Och vad hände då? Hur många var frälsta?
Många tog emot nåden.
Ja, 3000 var frälsta. Hur många var det som dog under lagens förbund?
3000.
Och när det nya förbundet kom så blev 3000 räddade. Hebreerbrevet ska vi titta. 9. Hebreerbrevet 16:17. Ty där ett testamente finnes, där måste det styrkas att den som har gjort testamentet är död. Alltså det blir ingen utdelning. Det blir ingen utdelning. Förrän det man ärver inte, förrän den man ärver är död. Först genom döden blir ju ett testamente giltigt. Varemot det icke äger gälla med kraft så länge den som har gjort det ännu lever. Alltså ägde det nya förbundet inte gällande kraft på det sättet så länge Jesus levde. Och i vers 15. Så är han medlar, alltså Jesus, för ett nytt förbund. På det att de som vore kallade skulle få det utlovade eviga arvet. Därigenom att en led döden till förlossning ifrån överträdelserna under det förra förbundet. Rättfärdiggörelse genom tro. Bara. Får söners rätt genom Jesu död och uppståndelse. Av bara hans gärning. Vi ärver hela det himmelska arvet på grund av Jesu död och uppståndelse. Allt är nåd. Hela himlen är oss given. Förrådshusets dörrar är uppslagna. Allt för oss till. Allt är gratis. Allt tas emot. genom nåd. Det är helt extremt. Som Gud sa till mig, lev mitt rike. Och jag sa så här, hur gör man då? Då sa han, exempel, allt vad du ber om, tro att det är givet. Och det ska ske dig så. Så när du ber, då kan du veta att det du ber om är det givet. Och tro ära Gud. Abraham, han trodde Gud. Vad är det som är det svåra för oss? Djävulen finns ju, om jag tänker på det. Det är väntetiden. För vem hackar i huvudet? Men hur gjorde Abraham? Han tvivlade inte på Guds löften i otro, utan han visste att det Gud hade lovat var han mäktig att hålla. Han försvagades inte i sin tro under väntetiden, utan i väntetiden blev han allt starkare i tro. Som vad du än har bett om, hälsa till exempel, vad du än har bett om, tro att det är det givet. Även hur lång tiden än går, så tänk så här. Jag tänker ära Gud. Har Gud sagt det här? Har han sagt det? Så tänker jag tro det. Man kan vara ledsen när man har ont och förtvivlad, men man kan ändå lita på Guds ord. Och inte lita på pilarna som kommer. Och inte på sina känslor. De är livsfarliga. Och inte titta in här, utan titta upp där. Ha sinnet vänt till det som är där ovan. Så det är väntetiden. Men om jag har sett nåden, så bryr jag mig inte om väntetiden, även om den är svår. För jag vet att det Gud har i sitt löfte lovat är han också mäktig att hålla. Och vad händer under väntetiden, denna svåra väntetid? Det blir någonting. Det blir ståndaktighet. Och det får man bara på det sättet. Och Gud håller på att utrusta ett folk inför den sista tiden. Ett egendomsfolk. Ett avskilt folk. Ett nådesfolk som vet vad nåd är. Som vet att de har fått syndernas förlåtelse. Och som är härdade på grund av väntetiden. Hur många av er står i väntetid? Kan räcka upp en hand, för jag bara ser många som är i väntan. Vilket folk. Bra. Så i väntetiden, Gud är mäktig. Han håller sitt ord och han stadfäster nådesorden. Ge inte upp. Jag var i Uppsala och hade möte. Och då var det som det var en kvinna där som Gud pekade på så här. Och jag kände, jag måste fråga vem hon är. Och så här. Så jag gick fram och frågade henne vem hon var. Men jag kände, det är någonting som jag behöver höra från dig, kände jag. Och säg någonting. Och då sa hon bara så att igår kväll sa Gud åt mig att börja skriva en bok. Och jag började skriva den. Så. Och den ska heta Håll ut. Och då berörde det mig så jättemycket. Och då sa hon så här, många av mitt äkta folk är i en sån kamp och de står i tro och har inte fått sett svaret. Och flera av dem säger så här i sina hjärtan, nu orkar vi inte längre. Nu orkar vi inte längre. Och därför skriver hon en bok. Håll ut. Så det kan jag säga till oss alla. För jag tror att Gud härdar oss alla. Håll ut. Det var omöjligt för Abraham. Det kan vara omöjligt för dig och mig i den naturliga. Men det Gud har lovat och vi har bett i tro, så han är ingen svikare. Och när vi tror fast det ser ut som det är omöjligt, så ärar vi Gud. Och då känner jag så här, det spelar ingen roll. Jag vill tro för att ära dig, Fader. För att jag har sett din nåd och det har väckt en kärlek tillbaka till dig. Därför så tror jag ditt ord. Jag kan inte lita på mina känslor, för de sviker mig jätteofta. Mina känslor sviker mig snabbt. Och det som är nödvändigt för mig, det är att hela tiden få in liv ifrån Gud. Får jag inte in liv genom ordet, då sjunker jag. Och mina känslor tar över. Så för mig är det livsviktigt att äta och dricka Kristus kontinuerligt. För annars håller inte jag mig i anden. Och jag är tvungen att ha kontakt med honom hela tiden. För när det glappar, då sjunker jag. Antagligen sjunker jag fortast av alla. Jag klarar inte längre glappkontakt. Alltså jag behöver hans uppehållande liv, hans tröst, hans kraft. Och för att kunna känna att han leder mig. Så jag kan lita på honom, men inte på mina känslor. Jag kan inte lita på någonting i mig själv. Men jag kan 100% lita på honom. Det går att lita på Gud. Så vi behöver se nåden. Så Kristi ord är nådesordet. Och vi ska bara se vad Paulus sa här i Apostlagärningarna. Gud vill trösta dig idag. Efter alla år av kamp. Så vill han trösta dig mer än vad du förstår. Han älskar dig i kampen. Men han har betrott dig att stå i tro. Han har betrott dig att stå i tro. Medan fienden försöker skava i ditt samvete. Apostlagärningarna 20:32. Så säger Paulus här. Och nu anbefaller jag er åt Gud och hans nådes ord. Tänk att han anbefaller dem till Gud och hans nådes ord. Åt honom som förmår uppbygga er. Och ge åt er en arvedel bland alla som är helgade. Han som förmår genom sin närvaro och sitt nådes ord göra dig fri. Så att du blir den du är. Och han vill stadfästa sitt nådes ord. Och vad vi än läser i Bibeln så behöver vi läsa det som ett nådes ord. På grund av det nya förbundet. När vi läser profeterna och lagen måste vi läsa det utifrån uppenbarelsen av att det är ett nådesord. Jesus har dött och uppstått. Och det är det Gud stadfäster. Det är det Gud stadfäster. Apostlagärningarna 14:3. Så vistades de där en längre tid och predikade frimodigt i förtröstan på Herren. Och han gav vittnesbörd åt sitt nådesord i det att han lät tecken och under ske genom den. Så han bevisar sitt nådesord. Nådesordet ger tro och det har makt att uppbygga oss. I första Korintherbrevet 1:18 så är förståelsen av Jesu död och uppståndelse kraft. Det ger dig och mig kraft. Ty talet om korset är visserligen en dårskap för den som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Så nådesordet ger kraft. Och det kallas för evangelium om Kristus i apostlagärningarna. Jesus predikade evangelium om riket. Apostlagärningarna 5:42. Och de upphörde inte att var dag undervisa i helgedomen och hemmahusen och förkunna evangelium om Kristus. Och apostlagärningarna 20:24. Det här är underbart, som han säger här. Dock anser jag mitt liv inte vara av något värde för mig själv. Alltså tron i Paulus liv gjorde att självfixeringen slutade. Han slutade att titta på sig själv och började se Jesus. Dock anser jag mitt liv inte vara något värde för mig själv. Nåden är ögonöppnare. Jag har haft jättemycket tankar om mig och det man är rädd för och det man inte vill vara med om. All den här självförsvaret, Gud sa till mig häromdagen, så sa han så här. Jag gick och tänkte då, förberedde mig för någonting, hur jag skulle klara det på bästa sätt. Och då sa Gud, du försöker få ordning på din tillvaro genom din själ. Och då känner du, nu har jag kontroll över allt, nu kan jag slappna av. Nu vet jag hur det blir, nu har jag koll på det och nu har jag koll på det och nu är det bra. Och då sa Gud, det finns ingen självfrälsning. Du kan inte genom din själ ge dig själv trygghet. Utan du måste släppa taget om ditt liv. Helt. Och förtrösta på mig. Där är frälsningen. Och i varje stund förtrösta på Gud. Inte räkna ut för morgondagen hur det ska planeras och klaras. Utan nu är frälsning. Nu nåd. Det är nu nåd. Det är lätt att komma ihåg. Nu nåd.
Amen.
Inte om 5 minuter. Det är nu nåd. Så jag behöver inte tänka så här. För jag tänker ofta när jag har mycket att göra. Tänka, på fredag får jag vila. Jag sa Gud, vad vet du om det? Jag har ingen aning. Det är jag som bestämmer över ditt liv. Det kanske är mycket värre på fredag. Lev nu av nåden. Ta emot och se mitt liv nu. Det är jag som gör ditt liv roligt. Inte att du får vila. Jag kan göra ditt liv mycket roligare än det du absolut inte vill. Så att vi får Kristus som liv. Så att vi vågar släppa taget om våra liv. Gud har ju skakat loss mig nu i 11 månader snart. För att jag har gjort saker som jag inte har kontroll över. Så jag vet inte var jag bor knappt. Jag känner mig boende i tält. Men vi kommer att bli fria. Dock anser jag mitt liv inte vara av något värde för mig själv. Alltså nåden befriar oss från självupptagenheten.
Tack Jesus.
Om du är borta och tittar i ett album och vet att du är med på några kort, vem är du tittar på? Hur ser jag ut där egentligen? Om man tittar, så man är ju inte intresserad av de andra. Man är bara intresserad av hur man själv ser ut om man ser tillräckligt bra ut. Självupptagen och nu blir jag rädd. Och när Gud har börjat undervisa mig nu så intensivt om nåden, så är det jättemärkligt att när jag går och handlar eller ut och går, så ser jag människan på ett helt annat sätt. Och liksom intresset för mig själv har blivit mycket mindre. Och mig och mina krämpor, hur jag har det. Utan plötsligt börjar jag se och tänka så här, undrar hur den har det. Undrar hur den har det. Och den har mycket värre och mycket värre kamp. Jag är bortskämd och självupptagen. Men nåden gör att det egna värdet för jag, mig och mitt, det försvinner i nåden. Och jag ser på Jesus och jag ser människorna utan hopp och utan Gud i världen. Så dock, det här kommer av nåden. Dock anser jag mitt liv inte vara av något värde för mig själv. Om jag blott väl får fullborda mitt lopp. Och vad är det? Det kommer till mognad. Växa upp till huvudet som är Kristus. Så det blir kontakt. Jag växer till huvudet kommer på plats. Jag frågade Gud, vet du vad gör du i mitt liv? Jag försöker få huvudet på plats, sa Gud. Alltså få bort det egna, styrningen, kontrollen. Och vad som hör till det ämbete jag har mottagit av Herre Jesus. Att vittna om Guds nåds evangelium. Vi är alla kallade. Men vi behöver se nåden. Och då kommer man under förkrosselse. Det bara blir så. Tårarna rinner, det bara är så. Och man förstår inte varför de rinner. Och de bara strömmar och man förstår inte varför. För det händer inte i tankelivet. Utan det kommer från djupet av ens innersta. Så strömmar tårarna in för Gud. Av en enorm tacksamhet och mättnad. För att man är så älskad. Jag tror att vi alla har beläggning på på våra själar. Som hindrar oss många gånger, för att vi har inte sett nåden. Som hindrar oss, även om jag här i huvudet kan förstå att jag är så älskad. Så lever vi inte i mättnaden, tillfredsställelsen, njutningen av hur Fadern ser på den. För det är extremt att se hur han tittar ner. Och hur han deltar i ditt lidande. Men hur han säger, jag vill att du ska våga lita på mig lite till. Och lite till. Och lite till. Stå i tro lite till. Jag sviker inte. Stå i tro lite till. För sen kan det vara ett redskap i min hand. Som inte viker under svåra tider. Utan som kan uppmuntra andra att lita på mig. Var det Hiskia som man sa förledde folket till att lita på Gud? Visst var det så?
Ja, det stämmer.
Så att vi ska...
Assyriska koningen sa det rent ut att folket förlitade på fel när de förlitade på Hiskia. Vem har kunnat tagit dem i min hand, säger assyriska koningen.
Precis, och det är detsamma idag. Så fienden ska säga detsamma hos oss. Han ska få se att vi hjälper varandra att förtrösta på Gud. Gud sviker inte dig. Och när du har det som mest jobbigt så är Gud så nära dig. Han bor i dig genom den helige Ande. Han överger dig aldrig. Och trons, vad Gud säger till mig, för jag tycker det är jättejobbigt att stå i väntetid. Det gör vi väl alla. Ibland står man inte ut. Då säger Gud till mig så här, det här har jag hört i örat. Den som tror på mig kommer inte att komma på skam. Djävulen skickar massa pilar att vi kommer att komma på skam. Men den som tror på Gud kommer inte att komma på skam. Det är sant. Så det Gud har lovat och det du står i tro för. Genom Jesus sår har vi blivit helade. Han är vår själs herde och vårdare. Han bor i vår ande. Vår ande är redan rättfärdig gjord. Men han har frälst oss helt. Han har frälst oss till ande, själ och kropp. Upprättelse för hela människan. Genom nådens ordet kommer tro. Och Gud stadfäster sitt nådesord. Så vi läser Bibeln genom nåd. Och tänk att även omskärelsen är ett tecken på tro. Det är härligt. Tecken på tro. Han trodde först. Abraham trodde först. Sen fick han omskärelsens tecken på sin tro. Allt är nåd. Gud älskar oss att vi förstår det inte. Den första predikan jag hade så var jag så fruktansvärd. Alltså jag var sjuk av skräck. Och jag trodde inte ens en gång att jag skulle predika, utan jag trodde jag skulle till Kupolen, heter det, Södermalmskyrkan, för att lägga händerna på sjuka. Jag fattade ingenting, men Bror Spets och Gustav Severin, som jag trodde skulle vara där, var inte där. De hade lämnat mig ensamma i något som heter Helande skola. Och jag skulle undervisa ensam. Skräckslagen var jag. Och jag öppnade mun och uttrillade predikan som jag aldrig hade hört. Och i den predikan så sa Gud, jag ska lägga mina barn i blöt. I ett kärleksbad. Och jag ska skrubba dem i min kärlek. Rena. Och jag hade aldrig hört något sådant. Han skulle lägga oss i blöt. I ett kärleksbad. Och sen sa han så här, och jag ska gå med ljuskamp över hela jorden med min heliga ande. Inte en ljus ska komma undan. Och sen ska min brud göra ett ärevarv innan jag händer. Det hade jag aldrig hört. Så blir det. Så blir det. Så vi kommer att uppmuntra och trösta varandra. Men vi kommer att få se att vi inte kommer på skam. Och Gud kommer att stadfästa nådesordet i ditt och mitt liv. Och vi behöver inte skylla våra svagheter när vi möter varandra. Vi behöver inte ha nappen i näsduk. Vi tycker att vi kan öppna näsduken och titta vad jag inte klarar. Titta! Hjälp! Och då, jag är säker på att när vi kommer att se varandras nappar, vad det nu är för sak, så kommer vi älska varandra ännu mycket mer. Vi kommer att älska varandra med sån ivrig omsorg som inte, så de heliga kyssarna kommer. För att vi förstår varandra, för vi har ju samma dolda kamp. Men nåden gör oss fria. Så här. Han är en far. Gud är en pappa. Och han älskar oss. Han älskar sina söner och döttrar. Långt, 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 långt. Utöver vad vi kan fatta. Jag gjorde ju skulle göra en dikt en gång till en söndagsskola. Och då fick jag det här, bland annat jag sagt det för bara ord. Jag älskar varje människa mest. Det är bara Gud som kan. Han vill att varje litet barn, var och en av oss, ska få känna sig mest älskade. Det är vad han längtar. När han kallar oss vid namn så är vi den mest älskade. Han har 100% uppmärksamhet. Han räknar våra hårstrån. Bara för att vi ska fatta så säger han det. Det finns ju ingen anledning annars. Utan för att vi ska förstå den extrema. Så Gud tuschar mig varje dag med sin nåd och uppenbarelsen av sin kärlek. Och min själ förändras. Min själ förändras. Och jag tror att det här är budskapet i tiden. Av nåd, genom tro, kommer allt för oss. Så jag tackar dig, älskade Fader. Jag tackar dig, älskade Fader. För att det är du som uppenbar för våra hjärtan vem du är, vad du har gjort och vad du gör på grund av vad du har gjort. Så att vi får se vem vi är i Kristus. Till sådana som han är, sådana är också du här på jorden. När du tittar på oss så tittar du på samma sätt som du tittade på Jesus. När vi ber till dig så lyssnar du på samma sätt som du lyssnade till Jesus. Du är alltid genomgod. Och vi vill lära känna dig. Och vi vill avslöja alla gnagande pilar som fienden skickar. Så att vi inte törsas och plågas. Utan vi är rättfärdiggjorda. Vi är rättfärdiggjorda genom tro. Alla våra synder som vi har gjort är förlåtna. Alla synder som vi kommer att göra är förlåtna. Vi har omskurelsens sigill i vår ande. Vår ande är omskuren, vi har fått liv. Rättfärdigt liv. Rättfärdiggjorda. Av nåd. Utan gärningar. Du är bara god, Fader. Bara god. Tackar dig. Jesu Kristi namn. Fria ditt folk. Tack för att du löser ditt folk. Du löser ditt folk. Du befriar ditt folk. Upprättelsens tid. Förnyelsens tid. Tack älskade Fader. För att du upprättar ditt folk. Tack för upprättelsen.
Tack så mycket, Barbro. Snart vi har lite kort paus. Men innan dess vi tar en sång och John är beredd att ta. Och under den här sången vi samlar in offer. Och vi tar inte vilken offer som helst utan vi tar en är mycket viktigt offer. Vi kommer att vara med och öppna himlens portar. Himlens fönster. I Malaki det står att Guds folk steg från honom. Och Herren bara vi steg tionde. Kära vänner, Gud skickar inte någon gravbrev. Men det är viktigt att vi ska offra. Och jag tror att den här konferensen kommer att vara till stor välsignelse. Men jag tror att vi har också en ansvar. Och det är också att vi öppnar våra lönnbok. Att vi ger först. Att vi ger. Och Herren har lovat att öppna himlens fönster. Och jag skickar också en löftesoffer. Om du känner att du vill ge en löftesoffer idag. Under den här konferensen. Du kan skriva vad du vill ge. Och göra beslut inför Herren. Det är viktigt att vi tar steg i tro. Den här konferensen kommer att kosta en del. Inte så mycket. Men vi vet att Herren kommer att välsigna många människor. Och just din offergåva betyder jättemycket. Och vi välsignar nu den här offergåvan. Tack Jesus att du välsignar den här offergåvan så att den ska bära frukt till evigt liv. Välsigna varje givare. I Jesu namn. Tack Jesus att vi får vara med och öppna nu himlens fönster när vi ger till Guds rike. I Jesu namn. Amen.
Kära vänner, jag har ett litet vittnesbörd och böneämne som ni kan ta med er. Jag vill tacka Gud för strejken i Södertälje. Jag ska tala om varför. Det var så att vi gick hem söndag kväll efter gudstjänsten här, inspirerad av det som Barbro hade undervisat om. Och vi kommer närmare hemmet så får jag syn på kvinnan som ligger medvetslös på gräsmattan bredvid gångvägen. Och min fru Deborah och Kristina och Martin och med flera var med och jag ber detta på polisen eller ringa 112 och så får de avgöra och det gör vi och jag känner att jag vill inte besvära kvinnan eftersom jag är man så jag går bort och ställer mig så att polisen ska se mig och så ringer Debbie och så då säger de till henne att ni får inte röra henne. Jag tänkte man kanske ska vända henne sidostupa, hon låg liksom på rygg och snarkade, men inte kontakt på. Och vi stod där en timme, det kommer ingen polis. Och jag kände att jag måste gå hem och laga kvällsmat åt barnen, de är frånhungriga. Men en Debbie och Lorin som var med här sist, de stannar kvar och väntar in polisen. Och de får vänta i en timme till. I två timmar står de och väntar på att polisen ska komma. Och då vaknar den här kvinnan till lite hastigt och lustigt. Men somnar om igen, medvetslös, får inte kontakt med henne. Så då ringer de ambulansen och ambulansen kommer efter 3 minuter. Och sen en väninna till dotterns, det är mammas, eller till den här kvinnans dotter, går förbi och vet vem hon är. Och hon ger Debbie dotterns telefonnummer. Och får tag på henne till slut och meddelar då att hennes mamma ligger här medvetslös. Och sen får ambulansen tala med dottern. Och de åker iväg med henne till Södertälje sjukhus antagligen. Dagen efter så träffar våra väninna henne på stan med systempåsen. Det är sån nöd, inte bara Södertälje, men jag känner sån nöd i mitt hjärta. För denna dotter och denna kvinna. Det är nog fruktansvärt att det ska behöva vara på det sättet. Och att människor ska behöva vänta så länge på att få hjälp. Och jag hoppas och ber och söker med Sirpas och Paulus medgivande att vi måste starta en social verksamhet på allvar. I Jesu namn.
För
så är det. Så ber gärna för det.
Oändlig nåd mig, Herren, nåd.
Vi försöker börja locka 19, men kanske det går lite över.
Tack så mycket, det var jättebra. Jag behöver inte gå framåt och tillbaka hela tiden. Det var jättebra. Så vi bara slutar.